Tack för de orden, Gullbritt. Och tack för den här underbara sången också. För mig åter till Golgata. Ja, det är platsen där man först mötte Herren. Den underbara platsen. När livet kom in. Det nya livet. Det finns inget som den stunden när man fick uppleva den. När Herren kom och förvandlade ens liv ifrån död till liv. Jag kan säga det att jag var död. Och det är alla som inte har mött Jesus är andligt döda. Men på något sätt så måste jag säga att jag kan verkligen säga att Gud räddade mitt liv. Så är det bara. För jag vet inte vart jag hade slutat om inte Herren hade kommit. Jag vandrade långt borta från Gud. Långt borta. Det går inte med ord beskriva det. Det gör inte det. Men Herren har kommit och gett sitt liv för att vi skulle ha liv. Halleluja. Det är sanningen. Han kom till världen för en enda sak. Och det var för att dö. För dig. För mig. För att vi skulle få liv. Finns det en större kärlek? Nej. Det gör inte det. Han kom till sitt eget. Han står i Bibeln. Han är alfa och omega. Han är begynnelsen och han är änden. Han har skapat allt liv. Han har skapat dig och mig. Han har skapat universum. Och han blev inte mottagen när han kom. Han kom till sitt eget. Och då kunde han ju ha vänt om och sagt till sin far i himmelen. Jag struntar i detta. Men det gjorde han inte. Han kom för han hade fått ett uppdrag. För att rädda sin skapelse. Och åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så enkelt var det. Han gjorde det vi inte kunde. Han dog för varje människas synd och skuld. Det är så enkelt. Han uppstod för att vi skulle stå färdiga inför vår far i himmelen. Och vi har uppstått med honom. Amen. Det är underbart. Ja. Idag kände jag mig också svag. Jag kände mig klen och svag idag. Man gör det ibland. Man är inte på topp alltid. Och jag tänkte på vad som står i andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet, det fjärde kapitlet. Det här livet vi har fått i Gud. Det vi har fått i Jesus Kristus. Det dyrbara livet. Som Gullbritt sa, som bär oss hela vägen hem. Då säger Paulus som var en Herrens tjänare och som hade redan sedan tidiga år gått i skola hos de skriftlärda, som verkligen kunde lagen, som kunde allt, som visste så mycket om Gud. Men han säger så här i andra Korinthierbrevet 4:7. Men denna skatt, den skatt vi har fått, har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. För att inte du och jag ska kunna säga jag gjorde det i min egen kraft. Jag är stor, jag har gjort det, jag är duktig. Nej, han säger här att denna väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss, säger han. Förra gången när jag talade så talade jag om en en pappa med två söner. Och han kallas i Bibeln den återfunne sonen, den yngste sonen, som tog hela sitt arv, bad att få ta ut allt i förskott och gick ut i världen och tänkte nog aldrig mer återvända hem. Och han gjorde av alla pengar och alla rikedomar, hela sitt arv, tills han en dag stod där fattig, höll på att dö av svält. Och jag tycker det är en sån bra bild på oss när vi inte har livet i Gud. Fattiga, vi håller på att svälta ihjäl i denna mörka världen. Och så i den berättelsen som Jesus berättar om de två sönerna, så står det att när han kom till besinning, i den stunden står det att fadern såg honom redan innan. Fadern såg honom och han förlät honom redan innan han hade kommit fram. Redan innan han kom hem igen. Medan han fortfarande var långt borta. Det är den fadern, vår himmelske fader, som är så kärleksfull och så underbar och så god emot oss. Han älskar oss mer än någon annan. Mer än någon människa kan göra. Och han har gett oss frid. Jesus är vår frid. Vi har fått frid i vår själ. Vi har fått ro här inne. Varför har vi fått det? Jo, därför att Jesus har i sig försonat oss med vår fader i himmelen genom att han dog på korset. Så när vi kommer inför fadern idag, då står vi i Jesus. För att det står att han är vår medlare. Och därför har vi funnit nåd och barmhärtighet. Och han är vår rättfärdighet. Och vi får stå inför fadern i denna stund. Därför att vi är i Jesus Kristus. Och jag vill läsa om en annan man som fick hjälp ifrån Jesus på ett alldeles speciellt sätt. Och det står i Markus, det 10:e kapitlet. Och vers 46, från 46. Vi kan läsa några verser där. Det här var en man som var blind och han hette Bartimeus. Magnus var inne på den här laman, laman som blev herr Gorman. Och han var lam, förlamad i sin kropp och fick möta Jesus till både ande, själ och kropp. Och han gick helad ut ur huset. Här har vi en annan man som var blind. Då står det om Jesus och tillsammans med lärjungarna och folket. De kom till Jeriko och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Och man gjorde det och sa till den blinde: var vid gott mod, stig upp. Han kallar på dig. Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabboni, det betyder mästare. Gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Innan Gullbritt berättade här om lite om hur det var när hon tog emot Jesus, när hon blev frälst, som vi säger, född på nytt. Och jag hade också en resa innan jag tog emot Jesus. Det var vid flera tillfällen jag kom i sammanhang där den helige ande berörde mitt hjärta. Öppnade mitt hjärta. Och jag kunde gråta när jag hörde budskapet om Jesus. Och jag kände att Jesus kallade mig. Han kallade mig. Jag minns vid ett tillfälle, till exempel, när jag var hemma hos mina föräldrar. Och min pappa var svårt sjuk i Parkinsons. Då levde jag ute i världen och av världens nöjen. Och hade inte så mycket tid över och så mycket tanke på Gud. Mer än kanske i krissituationer. När jag kunde hoppa ner på knä och ropa om hjälp. Men jag levde inte det livet. Jag levde borta från Gud. Men då vid ett tillfälle så kom det en norrman. Det var min bror som hade tagit med en norsk predikant hem till mina föräldrars hem. För att han skulle be till Gud för min sjuka pappa. Som var väldigt sjuk och handikappad. Och jag satt lite längre bort i rummet då. Jag var ju inte med och bad för pappa. Men jag satt i rummet på en stol vid dörren för säkerhets skull. Men så bad den här mannen för min pappa. Och min bror var med och bad och mamma var med och bad. Och så vänder han sig om och tittar på mig. Den här norske predikanten. Jag kommer inte ens ihåg vad han heter nu. Så säger han. Är du frälst? Säger han. Och då visste jag inte vad jag skulle säga. Så jag svarade väl bara, mumlade väl någonting. Och då kom han fram och la sin hand på min axel. Och jag var så sökt av Gud. Jag storgrät. Och han bad för mig. Men när jag gick därifrån så var jag inte. Jag var inte färdig. Jag hade inte gett mitt liv till Jesus. Jag var inte klar. Och när jag berättade förra gången om den återfunne sonen, då bestämde han sig för. Han fick insikt. Han fick en vilja att öppna sitt hjärta för Jesus. Men jag hade inte riktigt den rätta viljan. Och det tänker jag på när Jesus säger, varför säger han till Bartimeus? Jesus som vet allt, som ser allt, han känner ju våra hjärtan. Han visste ju att Bartimeus var blind. Och varför ropade han Davids son? Jesus var ju av Davids son efter sin mänskliga härkomst. Varför ropar han till Jesus? Högt ropar han. Och folket försökte tysta honom. Du ska inte störa så. Var tyst. Du ska inte ropa så högt. Men det hjälpte inte. Han ropade ännu högre. Jo. Han hade bestämt sig i sitt hjärta. Han hade bestämt sig. I sitt hjärta. Han var villig. Han hade liksom tänkt igenom det här. Han hade hört om Jesus. Det hade säkert varit jättemånga av hans bekanta som hade berättat om Jesus. Det var en stor skara folk och lärjungarna som följde Jesus. Och de hade ju sett den ena efter den andra bli botade från olika sjukdomar. Så han hade nog fått tro också av de här berättelserna. Men så konstigt att Jesus säger till honom när han kommer fram. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han behövde inte säga det, Jesus. För han kunde ha sagt, var helad. Men det gjorde han inte. Detta är en hemlighet. Detta är att när vi i våra hjärtan är redo att släppa taget. till Jesus. Jag tror det är det svåraste, och det sa jag förra gången jag talade med, det svåraste en människa kan göra, det är att släppa hela greppet. Att våga lita på Jesus till 100%. Det är det absolut svåraste för en människa. Och många gånger vet vi inte heller vad det är som håller oss fast. Och därför tror jag att Jesus sa så här till honom. Därför att jag tror att det handlade inte bara om hans ögon. De här fysiska ögonen. Det handlade om hans invärtes ögon. Den här mannen tiggade den här. Han var redo att ta emot Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, gör så att jag kan se igen. Och vet du, han fick sin syn. Men Jesus säger, din tro har frälst dig. Han blev född på nytt. Han fick sina invärtes ögon öppnade också, den här mannen. Jag har också berättat om flera gånger här hur jag en gång fick en kallelse åka till en kvinna som hade kommit hem efter att varit borta. Hennes man hade flyttat ut. Hon kom hem med sina pojkar. Och hon hade fått beskedet på vägen hem att hennes lille pojk hade en cancertumör i hjärnan. Och när jag satt där i bilen och skulle åka till dem, då sa jag det till Jesus. Ja, då kände jag mig som Paulus där med den här skatten har vi i lerkärl. Jag kände mig som ett lerkärl. Jag kunde gå sönder vilken stund som helst. Jag var så svag som ett lerkärl. Jag tänkte, hur ska jag kunna gå dit? Och vad ska jag trösta den här kvinnan med? Vad ska jag säga? Så jag sa till Jesus i bilen, vad ska jag säga? Och då fick jag det här. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Och jag tänkte först, kan man ju inte säga. För det är klart att den här mamman vill att pojken ska bli frisk. Men när jag sa det, då vaknade hon. För hon hade valt den mörka sidan. Hon hade liksom gått in så djupt i sorgen och i chocken av det besked hon hade fått. Så hon kunde inte se ljuset från Jesus. Men Jesus ville hjälpa henne. Och när hon sa, det är klart, jag vill att han ska bli frisk. Så kom undret och pojken blev frisk. Det är ett stort under. Och han lever än idag. Och det här var det många år sedan. Mm. Och den pojken tog också emot Jesus och lät sig döpas. Det är någonting med att vi öppnar upp. Att vi är villiga. Jesus kallar på oss. Men här är någonting. Vi kan få insikt. Det kan vi få. Vi kan bli överbevisade. Men vi kan inte göra det i egen kraft. Kom ihåg det. När Guds ord går ut. När Guds ord talas. Då händer det någonting. Varför gör det det? Jo, därför att Guds ord är levande. Vi kan inte fatta det med vår fysiska hjärna. Men när vi talar Guds ord och när vi läser Guds ord så är det liv i ordet. Och det ordet går in i en människas hjärta och överbevisar en människa vad man har i sitt hjärta. Det står att Guds ord är levande och verksamt. Och vem är det som gör det? Jo, det är den helige ande, säger Bibeln. Den helige ande kallar, överbevisar om synd i våra liv. Den människan som säger att jag har ingen synd i mitt liv, han ljuger. Därför att det står i Bibeln också att alla människor följer synd. Alla har vi synd. Stora eller små eller vad den är. Men alla har vi synd. Och där är den helige ande så underbar. Och det var det jag kände när jag satt där, när den norske predikanten vände sig om och pekade på mig och frågade om jag var frälst. Det var ju den helige ande som berörde mig som ett styng i hjärtat liksom. Och därför började jag gråta. Det är den helige ande. Att bli född på nytt, det är att bli levande gjord i sin ande. I Johannes, det 6:e kapitlet och vers 63, så står det så här: det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Alltså den här kroppen, eller min vilja, mitt sinne, det är inte till någon nytta. Inte till någonting. Inte till någon nytta, står det. Det är anden som ger liv. Och de ord som jag har talat till er är ande och liv. Man blir inte frälst på sitt eget beslut. Man kan inte det. Därför, och jag har sagt det förut, därför så blir jag så upprörd när man kör den här tre steg till frälsning och vad det nu är. Som att du ska göra sig, du ska räcka upp handen och du ska be en frälsningsbön efter. Det där är bedrägeri. Jag tycker så illa om det. Därför att det är att lura människor. Be denna frälsningsbön med mig, säger man en minut eller två minuter, så är du frälst. Gud välsigne dig, säger man sen. Nu har du mött Jesus, nu är du frälst. Och så är man likadant på insidan. Man har inget ljus, man har ingenting. Och så går man ut därifrån och så tror man att ja, men han sa ju det, predikanten, att nu har jag mött Jesus. Nu är jag en ny skapelse i Kristus Jesus. Och det här sker ju överallt idag. Det är ju ett sånt stort bedrägeri. Nu är jag rätt så gammal. Och när jag var liten flicka så bad man ju igenom med människor. Då fick man ofta komma fram och knäböja. Och, därför att man böjde sig i ödmjukhet. Man visade det. Man böjde sig i ödmjukhet inför Herren. När Gud kallade. Jag kände mig sökt av Gud. Och då kunde det hända att den som bad tillsammans med personen som kom fram bad i 1, 2, 3 timmar eller en hel natt. För om inte en människa har kommit fram, det är dit jag vill komma nu, genom att jag har liksom, jag har en vilja i mitt hjärta. Jag vill öppna mitt hjärta. Jag vill överlåta mitt hjärta till Jesus. Jag känner mig kallad. Gud söker mig. Jag håller på att gå i bitar. Jag skakar hela kroppen. Jag kan inte hålla tårarna borta. Jag bara känner så här. Eller måste jag gå ut härifrån? För jag klarar inte av att sitta här. Det kan vara på olika sätt. Där man känner Gud. Nu handlar det inte om känslor. Men det måste ändå finnas en övertygelse i mitt hjärta. Jag gjorde flera sådana försök under min resa till Herren innan jag beslutade mig för att nu ska jag gå till en kyrka i stan, för jag måste få Jesus i mitt liv. Därför att jag kände att Jesus kallade mig att bli hans. Och den enda som kunde få bort allt det dumma jag varit med om, allt det fruktansvärda som hade skett i mitt liv, det var Jesus. Ingen människa kunde göra det. Det var bara Jesus som kunde göra det. Jag visste att det var bara Jesus som kunde hjälpa mig. Så jag är emot det här. Att man ska nästan lura fram människor för att man ska be, bara för att man ska kunna räkna upp. Och idag var det 10 som blev frälsta. Igår var det 20 som blev frälsta. Och vi har döpt 100 pers det senaste halvåret och så vidare. Och då är man bara intresserad av statistik. En verklig kärlek till Jesus och till människor, det är att ha verklig omsorg. Jesu kärlek och omsorg om människor, att de verkligen kommer igenom till frälsning. För annars håller det inte. Det gör inte det. Det finns de som har provat och provat och provat och det händer aldrig någonting. Det håller inte om inte man blir född på nytt. Därför att när det nya kommer in, då blir jag en ny skapelse i Kristus Jesus. Och då står det att det gamla är förbi. syndanaturen har ju alltid att brottas med hela livet. Det är ju också ett val jag gör, att leva nära Jesus, att leva i kärlek till honom, att leva i hans ord. Men det är därför det står att köttet är inte till någon nytta. Även om du upprepar ordet, om det inte är hjärtat som talar, ditt hjärta som talar, mitt hjärta som talar, då hjälper det inte om jag ber den här bekännelsebönen. Det hjälper inte om det är någon som ber före mig och jag ber efter. Det hjälper inte. Det måste vara utifrån mitt hjärta. Men det behöver inte vara några långa böner. Gullbritt berättade, vad var det du sa du bad? Jesus förlåt mig mina synder och ta hand om mig. Det räcker. Men du gjorde det utifrån ditt hjärta. Och du gjorde det när du var ensam. Mm. Det går också bra. Men det är när man ber hjärtats bön. Vad står det i Bibeln? Gud ser till våra hjärtan. Han vet exakt vad du och jag har gått igenom i våra liv. Och det finns ingen som kan befria som han. Jag säger det igen. Jag hade nog inte levt idag. Och jag talar aldrig om det jag har varit i tidigare. Därför att jag anser att det är borta. Det är förlåtet och det är glömt. Men jag tror inte. Jag undrar om jag hade levt idag. För jag hade en sån period i mitt liv. När allt var nattsvart. Det var saker som jag själv hade gjort. Och det var saker som jag hade råkat ut för. Men Gud löste mig. Och frälste mig, som vi säger. Han frälste mig. Hebreerbrevet. Ska vi läsa det ordet? Det fjärde kapitlet. Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet. Och vers 12 och 13. Det här förstår inte vi. Varför är Guds ord levande? Jo, därför att det är utandat av Gud. Det är den heliga ande själv. Då står det i vers 12. Ty Guds ord. Det kanske inte är samma översättning. Jo. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är verksamt. Det är levande. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger igenom. Så att det skiljer själ och ande. Led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, står det. Inför honom. Men Jesus är kärlek. Fadern är kärlek. Det är samma fadern, Jesus, den heliga ande, det är samma. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. På det att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jag har skrivit upp något mer bibelord här. Första Timoteus, det första kapitlet. Det är också Paulus som förmanar Timoteus i vers 18-20. Första Timoteus 1, 18-20. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar. Då säger Thoralf Gillbrandt här, kristen tro kan aldrig skiljas från ett kristet liv. Och det är så man kan lida skeppsbrott i tron. när man inte har det fullt ut i sitt hjärta. Och det är de som har varit orsaken. Det är det som har varit orsaken till att de här två männen fick lida skeppsbrott i tron. Så det kan man göra. Deras liv vittnade förmodligen om att de aldrig hade omvänt sig. De hade aldrig omvänt sig. De sa att de trodde. Men deras liv sa någonting annat. De levde kvar troligtvis i den gamla synda naturen. I andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet. Ja, vi kan läsa från vers 14. Jag tror jag läste det förra gången också. Andra Korinthierbrevet 5:14. Ty Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött, alltså Jesus, har dött i alla ställe. Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, det fanns ingen synd i Jesus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Den största gåvan i universum. Gud har gjort honom till synd för att vi ska stå rättfärdiga inför Fadern. Det är liksom evangeliet. Det är evangeliet. En vers till. Kanske inte behöver slå upp det då. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva, säger Paulus. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet, säger han. Du måste veta att du har tagit emot Jesus, att han lever i dig. Pröva er själva. Vad är det Paulus berömmer sig av? Kristi kors. För genom Kristi kors så dog den gamla synda människan och den nya uppstod. Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet, säger Paulus. Min svaghet. Skatten i lerkärl. Men när jag är svag är jag stark. Vilken underbar frälsning vi har fått. Vilken underbar frälsning vi har fått. Och han har berett en framtid åt oss. Men ibland går vägen genom nöd och lidande. Den gör det. Och även om vi, du och jag, måste gå igenom lidanden, så är han med oss. Han är med oss. Alla dagar är han med oss. Han sviker oss aldrig. Människor sviker. Människor ljuger. Människor fördömer oss. Människor hatar oss. Men det gör inte Jesus. Han kom och han gick ut och predikade därför att han såg att människorna var sargade, illa medfarna. Han älskade dem. Det som ingenting var utvalde Gud, säger Bibeln. Tänk, du får vara svag. Jag är svag. Jag kände mig verkligen som ett bräckligt lerkärl idag på förmiddagen. Vi får vara svaga därför att Jesus i oss är kraften, är styrkan. Och i många sammanhang idag så trycker man istället på de här stora männen och kvinnorna som verkligen är någonting i världen. Även i kristna sammanhang så pekar man på den stora profeten, den stora aposteln, den stora förkunnaren, den stora evangelisten. Jag är livrädd för sånt. Jag är rädd för sånt. För det behövs bara så lite för att en människa ska drabbas av stolthet och övermod och liksom bli stor i sig själv. Nej, vi ska vara som Paulus. Små. Han var liten, han var rädd, han var svag när han kom och skulle predika på ett ställe. Fast han hade alla förutsättningar för det. Men han visste vem Jesus var. Han visste vad korset hade betytt. Utan Jesus och utan Golgata, utan Jesu blod på korset, så hade du och jag inte varit något. Vi hade gått vilse, förlorade för evigt. Men idag behöver vi inte det. För Jesus är svaret. Jesus är svaret på allting i våra liv. Och jag skulle önska att vi alla kunde se detta. Så att vi inte behöver bli så nedtyngda, så deprimerade. Så liksom, ja, man förlorar glädjen ibland. Det står ju att glädje i Herren är vår styrka. Att om mitt i allt att vi kunde glädja oss i Herren ändå. För han har berett en framtid åt oss. Han har gjort det. Han har aldrig lovat att vi inte ska lida på jorden. Men han har lovat att vara med oss alla dagar. Mm. Han har gjort det. Skatten har vi i lerkärl. Ingenting annat. Har du den i ett annat kärl, då fungerar det inte. Därför att det är där som kraften visar sig, i vår svaghet. Mm. Kalla hit honom, sa Jesus till Bartimeus. Kalla hit honom. Jag ska pröva vad som finns i hans hjärta. Vad vill du att jag ska göra för dig? Mm. Men han ropade ut Bartimeus till Jesus. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Och ibland tror jag du och jag skulle behöva ropa ut när vi kommer i situationer där vi känner att det här klarar jag inte själv. Det är övermäktigt, det går inte. Tänk om vi kunde ropa ut till Jesus, han som är universums herre och skapare. Tänk om vi bara kunde sätta vår förtröstan och tillit till honom. Ropa ut, jag behöver dig Jesus. Allt jag behöver är mera av Jesus. Eller hur, Carina? Det är en sång som du sjunger ofta nu. Allt jag behöver är mera av Jesus. Det är allt vi behöver. Han är livet. Och vi är alla syndare. Det sa Paulus på ett ställe här. Att han var en syndare. Jag är en syndare, sa han. Jag är en syndare. Frälst av nåd. Och det är väl så vi ska se på oss själva. Vi är benådade. Vi är frikända. Så på domens dag som ska komma över jorden. Och jag tror att vi är på väg dit. När vi ser oss omkring i världen nu, så tror jag att vi kommer till domens dag också. Men då är vi benådade, vi är frikända. Och alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Vi är frikända. Vi blir inte dömda. Och när vi känner fördömelse i våra liv, då är det inte Jesus. För Jesus dömer, kommer inte med fördömelse. Han kommer med mildhet, med kärlek. Han tillrättavisar oss, han förmanar oss. För att bygga upp oss och för att peka på saker i våra liv som kanske inte är så bra. Men han kommer med kärlek. Ja. Har du lämnat det gamla livet? Eller släpper du omkring fortfarande på någon gammal sliten ryggsäck ifrån det förflutna? Det är väldigt lätt att göra det. Har du lämnat det? Har du lämnat allt till Jesus? Allt till Jesus vill jag lämna, sjunger vi. Allt. 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 Och har du inte gjort det, då är det dags att du släpper taget till Jesus. Och låter honom få se in i ditt hjärta. Tillåt honom att se ditt hjärta. Vad har du i ditt hjärta? Vad har vi i våra hjärtan? Är det någonting som vi fortfarande vill gömma eller hålla heligt? Nej. Lämna det till Jesus. Och är det någonting som fienden kan peka på i ditt liv, då gör han det. Var så säker. Om du har något som du känner att som ständigt liksom kommer tillbaka till dig, något som du upplever, det här skulle jag göra upp med. Då kommer fienden. Han gör det. Han skjuter sina pilar, står det. In i våra tankar. Mm. Därför ska vi ta på oss vapenrustningen som vi har fått av Gud också. Ikläd er hela Guds vapenrustning. Det tog ett tag innan jag lärde mig det. Ja, det var de första åren där. Innan jag lärde mig att ta på den underbara rustning som är Guds. Pilarna som kom. Pilarna. Vi är alldeles för naiva och tar emot det fienden kommer med. Måste ju fundera. Ja, men om Jesus är så kärleksfull, han har kallat mig att bli hans barn. Varför skulle han då plåga mig? Och fördöma mig och förkasta mig. Det gör han inte. Det finns bara två vägar ut i det andliga. Det sa jag förra gången också. Det är bara två. Och den ena är Gud och den andra är djävulen. Det finns bara två makter. Och man kan gå vilse ibland. Men det är en sak. Då får man komma hem som den återfunne sonen gjorde. Den förlorade sonen. Han fick komma hem. Komma hem till fadern. Men det står också att hos ingen annan finns det frälsning. I intet annat namn finns det frälsning. Bara i namnet Jesus. Så det är bara Jesus som kan hjälpa oss. Inte ens den nye kungen i Thailand. Jag såg på SVT någonting där. Nu har han ju blivit Gud också. De kröp till och med hans blivande hustru. Fick ju krypa. På alla fyra fram till honom där. Mm. Och så. Ja. Nej, ja. Så alla. Nu bad man då inom alla hinduiska gudar. Och alla, allt inom buddhismen också nu då. Att han skulle få en särskild kraft. Den här kungen nu då. Och man bad ut de här gudarna över honom. Och nu har han själv blivit gudomlig. En människa. Kan inte hjälpa någon. Kan inte frälsa någon. Mm. Det är fåfänglighet. Det är det. Men vi har ju det sedan urminnes tid. Att man vill bli som Gud. Så att man kan bli som Gud. Det är människans natur. Att bli stor och mäktig. Och bli något i den här världen. Istället för att ge allt till Jesus. Det står i Bibeln. Jesus säger det. att den som förlorar sitt liv för min skull, säger han, han har vunnit allt. Allt. Och man kan vittna med sitt eget liv. Jag kan vittna det. Jag förlorade allt det gamla, men jag vann någonting som är mycket bättre. Inte bara i detta livet, utan i nästa liv också. Amen. Ja. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Vad vill du? Vill du bli fri? Vill du bli frisk? Vill du bli Guds barn? Amen. Jesus, jag tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet. Du har själv sagt det, Herre. Och tack, Herre, att du är vägen till frälsning. Du är vägen hem till vår himmelske Fader. Herre, jag tackar dig för att du är trofast. Man kan alltid lita på dig, Herre. Man kan alltid komma till dig, Herre. Du sviker oss aldrig. Du kastar inte ut oss heller. Och när vi faller efter vägen så reser du oss upp igen. Och vi tackar dig, Jesus. Herre, nu ber jag för dem som lyssnar på nätet, Herre. Som kanske också den helige ande har talat till. Ber för oss som är samlade här idag. Om det är något den helige ande har pekat på genom den här enkla förkunnelsen. Herre, så ber jag. Åh, Jesus, att det ska bli gensvar på kallelsen, Herre. Att vi kan gensvara, Herre, och säga ja till dig. Du gav ditt liv för varenda människa. Ingen har större kärlek än du. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv. Och du är den gode herden. Och du går ut och söker det förlorade fåret för att hitta det. Och du lämnar dem som redan är rättfärdiga. Och så går du ut och söker för det som har gått vilse, Herre. Jesus, du är underbar. Och vi tackar dig, Herre, att du har sänt hjälparen, den helige ande, som verkar i våra liv. Tack att du har ombesörjt allt i våra liv. Det finns ingenting som saknas. Allt har vi fått i dig, Jesus. Hjälp oss, Herre, att tro. Tack att du ger oss tro, Herre. Tro och förtröstan, Herre, på dig. Och hjälp oss att komma fram till det beslutet i våra liv så att vi kan säga, jag vill, jag vill, jag vill. Kom, Herre Jesus, kom. Tack att du snart kommer, Herre, för att hämta hem din brud, det folk som du har köpt, Herre. Och du har sagt att vi ska kunna känna igen den tiden, Herre. Och vi ser att det närmar sig nu, Herre, det som sker i världen, Herre. Jag ber att du ska göra våra hjärtan beredda, Herre. För det står att det är utifrån hjärtat som livet utgår. Herre, hjälp oss att vara beredda, Herre. Att vi inte är så upptagna med oss själva och med det som är här på jorden. Det som är i världen idag som vill uppta all vår tid och all vår kraft. Hjälp oss att få uppleva verklig glädje och frihet, Herre. För vi vet att du betalade priset för oss. Du har tagit bort vår synd och vår skuld. Du har korsfäst allt på korset, Jesus. Och vi tackar dig. För att den sonen gör fri är verkligen fri. Amen. Halleluja, Jesus. Jag tackar dig. Tack, Herre. Tack att detta är dagen som du har gjort. Och idag är frälsningens dag. Idag är den rätta dagen. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig för den dagen jag fick komma till dig. När du kallade. Jag vill tacka dig, Herre. För att du gav kraft också. Att jag kunde böja mig för dig, Jesus. Åh, Jesus, tack att du lyfter mig upp ur fördärvets grop. Du lyfter mig upp ur den djupa dyn som jag höll på att sjunka fullständigt i. Du gav mig livet tillbaka, Herre. Du betalade med ditt eget liv, Jesus. Tack att du har uppstått och nu sitter du på Faderns högra sida. Och det står i ditt ord att du ber för oss där du sitter nu, Herre. Du ber för oss, Herre. Tack att du vakar över oss, Herre. Tack att du har omsorg om oss. Tack att du vakar över oss. Och tack att dagen snart är inne. När du ska komma här med ditt rike, Herre. Och vi ska få se dig som du verkligen är. Det står i ditt ord att varje öga ska se dig när du kommer. Åh, Jesus, vilken dag det ska bli. När min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner. Åh, Jesus. Jesus. Han som döden för mig led. Och när han tar mig i sin hand och leder mig till löftets land. Vilken underbar dag det ska bli. Och Jesus, jag tackar dig för att det är en verklighet. Det är inga fantasier. Det är inga sagor. Det är en verklighet. Och Herre, vi vet det. För vi har fått vittnesbördet i våra hjärtan, Jesus. Att vi har mött dig. Att vi har fått lära känna dig, Jesus. Du är en god och underbar Gud, Herre. Vi tackar dig för allt, Jesus. Amen. Amen.